Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tror ni på spöken? Inte jag. Eller, jag vet faktiskt inte längre. Det är kväll här i Österbybruk nu. Mörkret faller. Vaxljusen i kandelabrarna fladdrar. Konstiga skuggor på väggarna. Vår guide har precis berättat om Per Adolf Tam och hur han ställer till problem på herrgården idag. Sista åren innan han dog, 1856, så satt han i en hjulstol, en föregångare till dagens rullstolar. Vi går och inspekterar rullstolen, säger jag järvt. Guiden tvekar, men vi går upp på vinden och lyser med ficklampa. Där står den, blickstilla. Löjligt att den där skulle börja rulla. Vi stänger vindsdörren och så börjar vi gå ner. Då, precis då, så hörs ett gnisslande, skärande ljud bakom vindsdörren. Efter en viss tvekan så går vi tillbaka. Stolen har förflyttat sig 10 meter. Det är inget kul här uppe längre, tycker jag, så vi springer raskt ner. Men golvet kanske ändå lutar där uppe, föreslår jag. Nej, det är alldeles plant, säger guiden. Klockan är nu strax före midnatt och jag och fotografen börjar dra oss tillbaka till varsitt sovrum. Guiden har berättat små trevliga godnatthistorier om herrgården, om andra spöken här. Om gammelnådan som var så elak mot pigorna, om svarta damen och om 4 svarta hästar förspända för en svart vagn som rusar förbi nattetid då och då. Fotografen såg ut som han vill tillbaka till den trygga och upplysta Expressen-redaktionen där nere i Stockholm. Jag också, faktiskt. Men någon måste ju göra jobbet, som jag brukar säga. Och så småningom så lyckas jag faktiskt att somna, trots guidens godnattsagor. Men vaknar med ett ryck. Det är kolsvart i rummet, men jag är inte ensam längre. Någon annan är här. Den tunga andhämtningen är tydlig. Ute så hör jag hovrar klappra mot grusgångarna. Långt uppe i huset hör jag ett svagt gnisslande ljud. Jag famlar med tändstickorna och tänder alla vaxljusen. Söker igenom hela rummet, inklusive garderoberna. Jag är helt ensam. Så visst var det väl en dröm?
Ja, men då var vi inne i oktober och det här är ju våran spökmånad här för söndagsmysteriet.
Ooh. Ja, det är vi. Äntligen är vi här. Och det här är ju verkligen höjdpunkten för, vad ska jag säga, vår podd. Det är här vi ska liksom briljera i den här månaden. Är det inte så? Okej, nu kanske vi säger för mycket än vad vi... Förvänta er inte för mycket.
Nej, men nej, oktober, det är ju känt egentligen som en regnig, ruskig månad. Men också för att vara en riktig spökmånad. Och det avslutas ju med självaste Halloween. Så vi siktar ju faktiskt på att köra en hel del spökhistorier under den här månaden.
Ja, men och det blir ju så himla bra, för vi släpper vi ett avsnitt på Halloween. Blev det inte så?
Mm.
Ni ser, va? Det är nästan som att vi har planerat det.
Ja, men det här är ju planerat in i minsta detalj, tänker jag. Det var därför vi släppte det i år också.
Ja,
inte förra året.
Nej, självklart. Nej, alltså, och jag vet inte, men det är någonting med Halloween. Om det är någon månad jag verkligen får lite så här spökfilms cravings, alltså, eller skräckfilms cravings, så är det den här månaden.
Mm. Annars kan jag bli till på telefonen och bara, ska vi kolla på skräckfilm? Nej, jag vill inte sitta med någon som sitter under en filt.
Ja, men visst är det nästan så att jag skriver, att jag får lite så här skriva, gud, ska inte det göra någon så här skräckfilmskväll och köpa en massa gott godis och dricka lite rödvin och...
Ja, men i år, vi har ingen val, vi måste göra det.
Mm. Ja, men ja, gud ja. Det måste vi
så
verkligen.
Har ni några tips på filmer? Skriv gärna det till oss.
Mm. Lagom.
Kanske vi får lite nya uppslag. Ja, för att jag vill ju inte sitta och bli ihjälskrämd själv där.
Nej, jag hatar så här jump scares, alltså när man, ja.
Nej.
Det kommer så fort om man bara, fast så är väl typ alla skräckfilmer. Sen gillar jag inte så här för mycket blod och...
You hate it, but you love it.
Ja, det är väl det. Ja, nej, men den här historien som jag berättade i början, den är i alla fall skriven av Expressens reporter Ingvar Hedlund. Och han skrev den efter han hade besökt Österbybruks herrgård.
Är det sant? Men här känner ju, här har vi ju lite belägg bakom.
Mm, eller hur? Så att om ni vill läsa den, så går den att hitta på Expressen. Den publicerades i 24 september 2007.
Mm. Ja, men så i det här avsnittet då så kommer ni ju få höra om två olika platser som är hemsökta på lite olika sätt. Det ena är ju då Österbybruks herrgård. Silverpilen är det andra då som ni kommer få höra i slutet av avsnittet.
Ja, men precis. Och vi tänkte att vi fortsätter ändå på det här lite spåret. Att vi kör lite, pratar om svenska hemsökta ställen eller platser. Så ja, det är väl lika bra att kicka igång Halloween-månaden med ett riktigt hemsökt ställe. Österbybruks herrgård. I norra Roslagen, ungefär mittemellan Uppsala och Östhammar, så hittar man den lilla tätorten Österbybruk. Österbybruk är känt för att vara ett gammalt vallonbruk. Och kanske ännu mer känt för att här finns den enda bevarade vallonsmedjan i hela världen. Redan på 1400-talet så drevs järnhandeln här på Österby. För att i närheten så fanns det flera små malmgruvor. Men den allra finaste malmen hittar man i Dannemora gruva. Som ligger ungefär 2 kilometer väster om Österbybruk. Dannemoras gruva sägs vakas av ett väsen som kallas för gruvfrun. Hon ska visa sig antingen som en vacker ung kvinna eller som en gammal gumma. Många arbetare har också berättat att de har skymtat en gråblek långsträckt skepnad nere bland gångarna. Flera vittnar också om att de har blivit varnade innan en olycka. Och hur de då har hört en viskning i deras öra strax innan ett stort ras har störtat ner alldeles framför dem. ...1632 så utarrenderas Österby till Louis de Gere. Louis de Gere, han var en vallonsk nederländsk köpman som kom till Sverige 1627. Och han brukar kallas den svenska industrialismens fader. Han fick fart på järnhanteringen genom att värva vallonsk arbetskraft. Vallonien, det är ett område i södra Belgien. Och de var väldigt kända för sitt vallonsmide. Och det här var en annan typ av metod man använde sig av för att utvinna smidesjärn. Så vi i Sverige, vi tog ju chansen på uppmuntran av Gustav den andra Adolf och lockade till oss de här vallonierna till Sverige. Österbybruk blev också känt över världen för sitt vallonbruk. Kanske framför allt för den kvaliteten som järnmalmen hade då, som kom ifrån Dannemora gruva. På den här tiden så hade man ännu inte byggt upp själva herrgården, utan här stod endast ett trähus som beboddes av fogdarna, alltså de som verkställde arbetet på bruket. Bruket tog senast över av Louis de Geres släkting, Antoine de Geres, och han tyckte ju att det var ju alldeles undermåligt att bo i ett enkelt trähus. Så han lät bygga det som idag är den östra flygeln av herrgården och som han då använde som bostad. Det här är idag ett värdshus som kallas för Gammeltammen. Så här kan man alltså komma och bo om man vill eller vågar. För här händer det mycket oförklarligt. Som att föremål försvinner eller att det flyttar på sig av sig självt. En anställd upplevde en gång när hon städade gästrummet att dammsugaren gång på gång stängdes av. Och till slut så blir hon så irriterad att hon skriker på kollegan som hon då tror är den som håller på att skoja med henne. Men hon får inget svar. Hon går då dit och tittar. Men konstaterar ganska snabbt att förutom kocken nere i köket så befinner det sig varken några gäster eller anställda i huset. Vid ett annat tillfälle så håller hon på och bäddar när duschen i hotellrummet plötsligt slår på med full kraft. Hon går då och stänger av duschen, men bara någon minut senare så sätts den på igen. Hon går tillbaka och stänger av igen och drar den här gången åt så hårt hon kan. Men det dröjer inte länge innan vattnet slås på en gång. När hon äntligen har fått kranen att sluta rinna så går hon ut i korridoren och inser att duscharna i två andra rum står på med full kraft. 1759 så såldes bruket vidare till Claes Grill och hans bror Johan Abraham Grill. De lät bygga klart den andra flygeln och huvudbyggnaden, alltså själva herrgårdsbyggnaden. Claes Grill var en väldigt förmögen köpman och han var gift med en kvinna som hette Anna Johanna Grill. Herrgården då, den är ju väldigt vacker. Och den är byggd i klassisk rokokostil. Och det här kännetecknas ofta att det är väldigt pampigt. Om ni tänker liksom 1700-tal, Marie Antoinette-stil. Lite den stilen är det. Kanske inte lika spektakulärt då, men den är väldigt vacker i alla fall. Herrgården är också omgiven av en fantastisk slottspark med en korsdamm och det finns ett klocktorn och det finns flera stall, ett orangeri och såklart då vallonsmedjan. Ett antal år efter Claes Grills död så skänkte Anna Johanna Grill 1802 en femtedel av bruket till sin systerson Per Adolf Tam. Hon ska ha varit väldigt förtjust i honom, mycket för hans aktioner under den stormiga riksdagen i Norrköping, då han tillsammans med fyra andra unga adelsmän avsade sig sitt adelskap i protest mot kung Gustav IV Adolfs skattehöjningar och också hans förslag till inskränkningar av adelns inflytande. Han fick dock senare tillbaka sin adelstitel. 1823 så tog han över hela bruket och blev kanske den mest kända ägaren av Österbybruk. Han kallade senare också för Gammeltammen, som alltså har gett namn till det värdshus som jag berättade om tidigare, som bedrivs i den östra flygeln. Per Adolf Tam föddes 1774 och dog 1856. Han gifte sig 1802 med sin kusin Anna Margareta Grill. Hon avled dock kort efteråt i vad man tror var sviterna av ett missfall. 1804 gifte han sig med Johanna Charlotta Ehrenbill, som även blir mor då till hans barn. Hon kallades för Gammelnådan och ska ha varit väldigt sträng mot sitt tjänstefolk. Pigorna, de ska ha varit så rädda för henne att de till och med vägrade passera herrgården på sina lediga dagar för rädslan att träffa på henne. Idag så kan man träffa på Gammelnådan i källargångarna där hon fortfarande springer omkring och håller ordning på tjänstefolket och ser till att de gör som hon vill. En spökjägargrupp som kallar sig Paranova fångade faktiskt en skepnad som går in i en vägg nere i källarvalven. Och det här kan ni hitta då om ni söker på det här klippet på YouTube. Så kanske var det här just Gammelnådan som de fångade. Per Adolf Tam, han ska också ha varit en festglad herre och anordnade inte bara egna fester utan besökte gärna Stockholm och deltog i huvudstadens festliga tillställningar. Under ett av sina besök så ska han ha förälskat sig i sångerskan Jenny Lind. Och han bjöd också senare in henne för att underhålla på Österbybruks herrgård. Som akkompanjemang till Jenny Linds vackra sång så köpte han den flygel som idag står i den blå salongen. Jenny Lind återvände flera gånger till herrgården och faktum är att hon sägs göra det än idag. Flera vittnar om att de hör musik spelas ifrån flygeln, men så fort man tittar in eller öppnar dörren så blir det helt tyst. Såklart helt tomt i salongen. På ålderns höst så fick Per Adolf Tam allt svårare att gå. Han lät då tillverka en hjulstol. Och det här är ju men en slags rullstol då, som skulle underlätta vardagen för honom. Vid hans bortgång så ställdes hjulstolen upp på vinden. Men tjänstefolket klagade ofta över att den här rullstolen rörde på sig. Pigorna som ofta hängde tvätt på vinden vägrade till slut att gå upp där så länge den här julstolen stod kvar. Idag står julstolen i gula salongen, men den flyttar fortfarande på sig. För när man kommer in i herrgården så kan den helt plötsligt stå i den stora salen för att senare förflytta sig och återigen stå i gula salongen. Många säger att det är gammeltammen som håller ett vakande öga på herrgården. Och flera har dessutom vittnat om att de har sett honom sittandes i sin stol, vakandes över sina hotellgäster. Guiden berättar att jag har faktiskt vid ett tillfälle sett gammeltammens stol komma rullandes i väldig fart från den ena väggen till den andra. Ingen fanns i närheten som skulle kunna ha puttat den. En annan anställd på herrgården berättar att hon en morgon var på väg till gula salongen för att dammsuga när hon märker att det är någon som håller emot dörren. Efter mycket kämpande så får hon till slut upp dörren, men upptäcker då att det som har hindrat henne från att komma in är just julstolen. Hon berättar också att hon är 100% säker på att den stod uppställd mot väggen som den brukade göra kvällen innan hon lämnade herrgården och låste. Och lika säker var hon på att ingen hade besökt den larmande byggnaden eftersom att hon hade haft nycklarna. På herrgården så finns det även ett seansbord som sägs ha köpts av Per Adolf Tam. På 1800-talet så var spiritismen väldigt populärt och han ska ha bjudit in till flera seanser. Det verkar som att vid de här seanserna så har man lockat till sig någonting vid det här bordet som fortfarande är kvar. För det här bordet börjar ibland leva sitt egna liv och röra sig i rummet med hastig, ryckig rörelse. Guiden berättar att jag och flera besökare har sett det här hända. Det var faktiskt riktigt kusligt. Och man vågade faktiskt inte längre ha bordet synligt, så det ställde till slut undan väl inlåst i ett rum. En del tror att man lyckades kalla till sig något mycket mörkare i det här bordet. Två kvinnoskepnader ska också visa sig på herrgården. En svart och en, ja, kan ni gissa? En vit såklart. Den svarta damen ska vandra omkring bland herrgårdens alla rum. Och den vita sägs röra sig ute i parken och korsdammen. Guiden säger att en gång har jag skymtat svarta damens rygg med den mörka långa klänningen släpandes i golvet. Det var en sån overklig upplevelse, minns hon. Gestalten gick då, som hon alltid sägs göra, i riktning bortåt. Genom salarna och salongerna, rum för rum, för att det plötsligt upplösas i tomma intet. Vita damen sägs sväva över dammen och visar sig ofta vid stora tillställningar. Hon ska ha varit väldigt vacker och locka till sig män. En sägen säger att en ung officer på 1800-talet ska ha blivit blixtförälskad när han träffade på henne. Hon ska vid ett tillfälle ha tappat sin vita näsduk och när han böjer sig ner för att plocka upp den så är hon som bortblåst. Han ska då återvända till festen och frågat efter henne, men ingen visste vem hon var eller kände igen henne. Nästa morgon så ska man ha funnit den här mannen dränkt vid dammen med en vit näsduk i handen. Idag drivs herrgården av stiftelsen Österbybruks herrgård. Och att man inte är ensam på den här herrgården blir bara mer och mer tydligt. För vittnesberättelserna av anställda och gäster är många. En anställd berättar om en händelse som etsat sig fast i hennes minne. Det var när hon kommer in på bottenvåningens kökskorridor där en lång rad med galgar hänger utanför toaletterna. Hon är just på väg förbi när hon ser hur det börjar gunga häftigt, som att en osynlig hand hade dragit igenom dem. Det fanns inga vinddrag eller någonting som skulle kunna ha gjort att de här skulle kunna röra sig. Vid ett annat tillfälle berättar hon om hur hon är på övervåningen. Och så ser hon sin kollega stå i städskrubben. Hon ser tydligt hur hon står där med sina svarta arbetskläder. Men lägger inte så mycket uppmärksamhet i det här mer än att hon noterar det. Hon går sedan ner för trappan och möter då hennes kollega i trappan. Hon blir ju helt chockad och bara, men alltså, var inte du precis på övervåningen? Och kollegan står ju där helt oförstående och bara, men nej, det var jag inte. De går då upp och tittar genom övervåningen och i städskrubben, men det är helt tomt. Och den enda vägen upp är för den här trappan. Den mest skrämmande upplevelsen hon har varit med om sker faktiskt i samma trappa. Hon håller på att dammsuga när hon helt plötsligt får en hård knuff från ingenstans som gör att hon nästan ramlar baklänges. Upplevelsen är så obehaglig att hon genast lämnar arbetet och det tog över en timme innan hon vågade sig tillbaka igen för att slutföra arbetet. Även gästerna vittnar om olika händelser. En man ska ha övernattat på hotellet när han berättar att han flera gånger väcktes av några barn som sprang fram och tillbaka i korridoren. Men varje gång han tittade ut ur sovrummet så tystnade ljuden och det var helt tomt. I samma korridor så vittnar flera personer hur de hör tunga andetag alldeles bakom dem. Eller att någon nyser upprepade gånger, trots att det är alldeles tomt. Men om ni nu, efter de här berättelserna, fortfarande känner er sugna på att besöka Österbybruk, så kan jag tipsa om att checka in i rum 14. För där så kan ni träffa på en liten flicka. En receptionist berättar om en händelse när hon en morgon får besök av en av gästerna. Han vill checka ut omedelbart. Han berättar att han vaknat mitt i natten av känslan att han inte längre var ensam. Efter att gnuggat sömnen ur ögonen så ser han en liten flicka som sitter med ryggen vänd mot honom på stolen framför det lilla skrivbordet. Förvånat så ropar han till henne, men för att till sin fasa ser hon löses upp i tomma intet. Han kan ju inte somna om den natten, och så fort det börjar ljusna så tar han sitt pick och pack och lämnar hotellet för att aldrig mer återvända.
Ja, det där var ett spökigt ställe.
Det var, ja, men det är ju, det kanske är nog det mest spökiga stället jag har läst om. Alltså i Sverige.
Ja, men med så mycket, ja, jag tänker det med så mycket vittnesberättelser. Det är ju rätt ovanligt.
Mm, väldigt ovanligt. Och ja. Ja, men det fanns väldigt mycket på nätet och folk som hade skrivit eller, ja, och hade blivit intervjuade.
Mm. Jag tycker det är nästan det. Oh, Jag fick ju rysningar bara när man hörde den här första historien om Ingvar som var och besökte vinden med den där guiden då, och så rullstolen som flyttade på sig.
Oh, eller hur?
Alltså det tycks så obehagligt när föremål bara dyker upp på andra ställen helt plötsligt, eller att man faktiskt ser dem röra på sig.
Ja, oh, fy fan, den där jävla rullstolen.
Hur kan folk jobba kvar, känner jag? Sluta.
Ja, nej, men det var min tanke också. Hur?
Varför gick hon tillbaka en timme senare liksom, efter att hon hade fått en knuff?
Ja, och då berättar hon historien som att det tog en hel timme för mig att våga mig tillbaka. Va? Jag hade inte kommit tillbaka alls, tror jag, på riktigt. Och
mejlat en avsked.
Åh, fy. Och jag menar, okej, om man då...
Aldrig.
Om det, jag hade blivit så om jag hade sett en dörr som kanske öppnades någonting, och för då kanske man, men det kanske inte var så. Men att bli knuffad hårt, jag menar, det känner man ju. Då är det ju...
Men särskilt när man har varit med om andra saker innan också. Då blir det ju liksom som att till slut rinner ju bägaren över och man känner såhär, men nu får det fan vara nog.
Och blir man knuffad, då tänker jag, då måste man ju känna sig så ovälkommen där. Tänker, okej, det som nu är här gillar uppenbarligen inte mig, så att, men okej, jag kanske ska dra.
Hitta något annat.
Ja, precis. Ja, det är ju... Och sen... Men
tammen alltså.
Tammen, ja. Han är kvar där och... Ja, det är ju det är någonting med de där rullstolarna också. Eller hjulstolen som man har. Mm. Den är ganska fin faktiskt. Jag ska lägga upp en bild på den.
Ja, men det borde vi göra. Ja, jag har ju sett herrgården i sig. Den är ju, vilken dröm. Alltså den ser ut som en bakelse nästan. En jättefin herrgård.
Ja, men den är otroligt fin. Alltså den är verkligen...
Jag tänkte säga, vi borde åka dit, men även om jag vill.
Fast alltså, jag vet inte om det är liksom, lite oktober-mode som kommer här, men jag blev också lite sugen på att åka dit. Jag som typ inte vill åka till några så här ställen.
Nej.
Men jag vet inte. För det fanns så mycket mer där. Jag hade så himla gärna velat se den här smedjan och...
Det här seansbordet blev jag sugen på.
Ja, exakt. Det här stället var ju också med i Spökjakt, det här som Jocke och Jocke och Jonna Lundell har då, tillsammans med Laxton Ghost. Då sitter ju de vid det här seansbordet. Och så har de lagt ett Ouija-bord på.
Ja, men fy fan.
Vem som nu gör det. Ja. Och så säger han, Jocke då, att han liksom försöker frammana den här en fråga om den demon där.
Ja, men gud, och så är det för fråga?
Ja, jag vet inte. Men så fort han säger då demon, så börjar ljudet för de här ljudteknikerna och liksom spraka.
Mm.
Så att det blir liksom störningar i ljudet, och kameran börjar så här flickra, vad säger man? Alltså själva bilden liksom börjar...
Run, Forrest, run!
Ja, precis när han säger det. Och sen så använder de någon sån här... jag vet inte, det heter någonting i alla fall. Som de kan höra andra prata igenom typ. Och så säger, får de fram ett ord som är vinden. Och då går de upp på vinden.
Mm.
Och så börjar de där också. Så börjar han ropa efter demoner. Och så fort han säger demoner så börjar, jag tror det är producentens, han får näsblod. Så börjar liksom, han blir, ja, så fort han säger det. Och så sätter de på den här apparaten igen som ska kunna ha andra som pratar. Och det är så läskiga skrik. Det är typ så här högfrekvent kvinnoskrik. Alltså som man hör igenom de här. Och så säger han demon igen, och så börjar han få en näsblod igen, den här producenten. Och sen så...
De bara något... sluta fucka med oss.
Ja, men verkligen. Och sen så är det något fönster som bara ramlar och går sönder. Och, det
finns lite att titta på alltså, helt enkelt.
Ja, vi borde se det avsnittet. Det var väldigt, det hände väldigt mycket. Men, och sen så såg jag, och det var också, jag såg ett annat spökjägarteam. Nu vet jag, kommer jag inte riktigt, var det spökjakt Sverige kanske? Nej.
Mm.
eller det var några spökjägare i alla fall, som var ute vid den här klocktornet, eller klocktorn, det kanske är monument, som ligger ungefär vid dammen.
Mm.
Och jag tror att det är där de är. Och så börjar liksom de spela in och, eller ja, fråga massa saker. Och de blir ju helt typ paranoida. Eller det att de ser grejer. De bara, men gud, det är någon runt oss. Och de blir helt så här... Ja, det, bara, men, nej, men där är någon, det är någon som går runt oss. Och ingen typ... Till slut får de liksom avbryta hela utredningen för de blir för rädda. Och så får de bara dra därifrån.
Men herregud. Ja. Jag blir ju sugen på att åka dit, va?
Ja, så att, och det här kan ni också söka på, sök bara Österbybruks spökjakt på YouTube, så kommer alla de här spökjakterna upp då. Ja, men ja, vi kanske ska boka och åka dit helt enkelt.
Ja, jag vet inte. Vi får se. Jag känner mig ganska färdig med Österbybruk.
Eller ska vi åka lite tunnelbana kanske?
Exakt. Vi tar oss istället till Stockholm och ni ska få höra om Silverfilen. Det var sent på kvällen på en öde tågstation, så går en tjej på ett silverfärgat tåg. Vagnen är fylld av en underlig stämning. Hennes medpassagerares ansikten är bleka och uttryckslösa. Hon reser sig för att gå av i T-centralen, men tåget, det stannar inte. Det bara susar förbi. Hon blir rädd och drar i nödbromsen, men ingenting händer. Tåget rullar vidare och stannar inte vid följande station heller. När det väl stannar så är det på en öde station vid namn Kymlinge. Inget tåg brukar stanna där eftersom stationen är ofärdig och aldrig används. Flickan är i alla fall lättad att få komma av och följer passagerarna som strömmar av tåget. Men hon märker att utgången från stationen är igenmurad. Hon kan inte ta sig ut. Och de andra passagerarna, de bara flyter genom väggen. Det här var inget vanligt tåg som hon gick på. Det var silvertåget. Ett tåg för de döda. Så nu ska ni alltså få höra om Silverpilen och Kymlinge station. Det här är ju tunnelbanestationen som inte finns på kartan. Mellan Hallonbergens och Kista tunnelbanestationer så finns en tredje. Kymlinge, som få har varit på. Dess svarta plattformar skymtar till några sekunder, men är inte lätt att få syn på bakom de upplysta tågfönstrens spegelbilder. Här skulle tusentals människor gått av i en av de intetsägande miljonprogrammen. Ett som till kanske all lycka inte blev av. Kvar här blev istället en halvfärdig tunnelbanestation. En handfull med skrönor och ett omtyckt fotoobjekt för en nyfikne. Det här det silvriga spöktåget går. Det går om nätterna vid varje station på blå linjen. Du hör en röst som säger slutstation. Men tåget fortsätter vidare fram till den halvfärdiga stationen Kymlinge. Den har aldrig öppnats för trafik och den ligger mitt i ett motionsområde där flera spår korsar den ödelagda stationen.
Här finns det spår och plattformar, men inga rulltrappor eller hissar. Så Kymlingen byggdes när Järvafältet i slutet av 1960-talet skulle bli stans nya kontorsmäcka. Under den här tiden så gick Sverige in i bra ekonomi. Barnomsorg, sjukvård och vård för de äldre byggdes ut. Sverige blev ett modernt land som skulle ge medborgarna ett bra liv. Och det fanns trygghet och möjligheter att få mat, bostad och arbete. Man började helt enkelt bygga ut. En helt ny stadsdel, Hansta, planerades söder om Kista. Det här skulle bli ett nytt Järvafältet och var tänkt att bli centrum för statliga verk och myndigheter. Namnet kom efter gården Kymlinge som egentligen var två olika gårdar. Uppgården och Nedergården. Eller Övre och Nedre Kymlinge. Än idag finns Övre Kymlinge kvar, hopträngt mot bullerplanket in till E18. Men med många av ekonomibyggnaderna så gör gården nu tjänst som klubblokal för Stockholms brukshundsklubb. Det har sagts att själva namnet Kymlinge skulle härstamma från ordet kummel, alltså gravröse. Och att Kymlinge då betyder gården bland gravarna. Vilket oavsett då kanske är bokstavligen sant. Så sent som 2007 grävdes benen av en vapenrustad ryttare upp ur det gravfält som schaktades bort när man drog E18 fram strax bakom gårdens huvudbyggnad. Och i backen på södra sidan om gångvägen mot Kista centrum så ligger ytterligare ett gravfält med ett flertal stensättningar och andra gravmonument. Och där hittades också den offersten som gått under namnet Kymlingestenen. Hur som helst, det här med framtidsstad, det förverkligades. Fast i Kista och inte i Kymlinge som det var tänkt. När man beslutade att placera ut centrala myndigheter till andra orter så började projektet om Kymlinge förfalla. Men eftersom att man redan påbörjat Kymlinge station så lät man slutföra bygget. Men sedan dess så har den stått oanvänd. Eller? Genom alla år så har det ju frodats olika historier kring vad som har skett på Kymlinge station och det tåg som också färdas här. Det handlar om Silverpilen, eller Silvertåget, som var ett prototyptåg som dåvarande AB Stockholms spårvägar, som vi numera kallar för SL, beställdes av Hägglunds i Örnsköldsvik. Och som användes i Stockholms tunnelbana i 30 år, 1966 till 1996. Det här var en tunnelbanevagn av och så kallad C5-modell. Det här ser ungefär ut som de blåa gamla vagnarna som man kan se idag på den blåa linjen. Fast de är helt silverfärgade, helt olackerad aluminium. Totalt levererades 8 vagnar. Och på 1990-talet så skrotades 7 av de 8. Men tillbaka till vad som har hänt då på det här tunnelbanetåget. Det har ju som sagt frodats historier genom åren. Och det har ju även kommit på senare tid ett vittnesmål som gör det ännu mer mystiskt. Ett av dem kommer från en tunnelbaneförare som berättar om ett skrämmande möte vid Kymlinge station. Hon är med sitt tåg på väg in i tunneln när det kommer ett annat tunnelbanetåg på spåret bredvid. Ett tåg med undligt dimmiga konturer. Det lyser i förarhytten och kollegan vinkar till henne. Sekunden därpå så ser hon ytterligare ett tåg.
Det kommer i samma riktning och på samma spår som det tidigare, men betydligt snabbare. Blek av skräck så tutar ju hon för att varna föraren som inte verkar se tåget framför sig. Och de kör ihop. Samtidigt så slits dörren till hennes förarhytt upp. Men istället för den fruktade kraschen som hon såg framför sig så försvinner det första tåget spårlöst. I panik så har ju hon dragit ner spakarna för mycket på tåget och den automatiska nödbromsen kopplas in så att det blir stående för att ladda upp. Hon är just på väg att stänga dörren. Då den slår igen av sig själv. Och när hon efter en stund kommer fram till Hallonbergens station så är allt som vanligt. På internradion så varnas det för oförklarlig dimsjok innan Kista station. En varning som uppenbart sänds ut av föraren till det tåg som hon trott var på väg att krocka. En annan historia som kommer från en kvinna är hur hon promenerar på Järvafältet rätt under broarna vid Kymlinge station. När hon ser ett gammaldags tunnelbanetåg sakta komma körande. Förarhytten verkar tom och tåget stannar vid den halvfärdiga perrongen för att släppa av passagerarna. I tron att föraren blivit kanske akut sjuk så springer hon upp mot dörren i stängslet och möter flera personer, vilka däremot inte alls verkar lägga märke till henne. Deras närvaro framkallar en stor olust i henne, utan hon kan inte förklara varför. Hon beskriver dem som overkliga. Som någonting som egentligen inte borde finnas där. När hon kommer upp för backen så ser hon att både tåget och dess övriga passagerare försvunnit, helt ljudlöst. Och mysteriet blir inte mindre av att dörren in till stationen är låst och att de människor hon alldeles nyss sett komma ut, även de har gått upp i rök. En annan historia som florerar på flera ställen om silvertåget, så det här kanske är någon som har läst om. Men jag tänkte berätta den i alla fall, för den är ganska spännande. Jag kom in på perrongen precis när ett tåg gått i riktning mot Akalla och jag blev rätt sur över att ha missat tåget. Jag ville egentligen bara hem så fort som möjligt. Det var kväll och det var sent och ja, jag ville bara hem. Det är långt mellan avgångarna nattetid. Kvar på perrongen så var ju såklart bara jag och ett sovande fyllo. Efter ungefär 7-8 minuter så hörs ett märkligt väsande, nästan fräsande ljud inifrån den södra tunneln och jag hinner precis börja fundera över dess orsak. När jag märker att det kommer ut en slags dimma ur tunneln och fyller luften mellan spåret och taket framför mig och vidare i en spalt bort mot den norra tunneln. Efter ytterligare någon minut så rullar ett tåg in, vars lika jag aldrig kommer glömma. Att jag inte såg någon chaufför kan i och för sig härledas till dimman, men hur förklarar man att den nästan var ljudlöst? Inget kadunkadunkadunk från skenorna. Inga pysljud från kompressorerna. Ingenting utom just det dova, fräsande ljud som jag tidigare hört från tunneln. Synen av tåget var genomskinligt, men det gav ett aningen transparent intryck. Det verkade också som att det var täckt av några centimeter tjockt lager is, trots att det var plusgrader ute. Sen kom det ett svagt vikt sken från vagnarnas övre delar som nästan såg ut att vara mer uppåtstrålande än åt sidorna. Och inget sken inifrån passagerarutrymmena, där man bara vagt kunde ana att det fanns någon annan. När tåget fräsande försvann in i den norra tunneln låg fortfarande dimröken kvar på spåret. Och ungefär lika länge infann sig en isande kyla. en kyla som gick in i benmärgen och gav en känsla av Antarktis. Jag stod paralyserad kvar i minst 5 minuter. När jag såg mig om var det fortfarande alkisen som var mitt enda sällskap på perrongen. En alki som alldeles nyss var försjunken i djup fyllesömn. Nu satt med gapande mun och glodde in i väggen med uppspärrade ögon. När han noterade att jag iakttog honom sluddrade han högt. Gå aldrig på den tricken. Aldrig. Min polare gjorde det en gång och sedan dess har jag aldrig sett honom mer. Och när det kommer till silvertåget så får man ju leta ganska ordentligt för att hitta lite olika vittnesutsagor från de som faktiskt har stött på det här tåget i Stockholms tunnelbanesystem. Och här har jag hittat en till historia som jag tänkte dela med mig av. Det var en sommar på 80-talet som jag hängde med min bästa kompis Micke som så gott som dagligen. Vi var båda lika vilda även om Mickes mamma tyckte att allt som hände bara var mitt fel. En kväll såg Micke och jag ett tunnelbanetåg på en tom perrong. Det var helt silvrigt och för 2 unga graffitikonstnärer så var det lika inbjudande som en vit duk för en konstnär. Micke och jag, vi klättrade genast över stängslet utan ett ord. Jag satte mig på huk och började spraya och jag kommer ihåg att jag suckade högt när Micke tog en bild på mig. Så himla onödigt när jag inte var maskerad. Micke bara skrattade och la tillbaka kameran i min bag och jag fortsatte med sprayandet tills jag avbröts av hårda knackningar i glasrutan inifrån tåget. Jag frös till och förberedde mig på att springa som så många gånger förut, men när jag tittade upp så såg jag ingen sur SL-tjänsteman, utan det var ju Micke som på något sätt hade lyckats gå ombord på tåget. Och nu stod han där, triumferande och garvade medan han härmade min förskräckta min. Alltså jag höll ju på att svimma. Men jag kunde inte låta bli att le och fortsätta att spraya. Plötsligt så ryckte tåget till bara för att stanna igen. Jag och Micke tittade förvånat på varann. Nu var det Micke som såg aningen ställd ut. Och så rullade tåget igång igen. Eftersom vi inte sett någon förare i främre förarhytten förstod jag att han fanns i den bakersta. Så jag förberedde mig att vifta med armarna så han skulle stanna. Sak samma att Micke olovligt gått ombord och sprayfärgen var jag säker på att ingen sett eftersom jag inte blev stoppad. Men när sista vagnen rullade förbi såg jag att även den var tom. Där stod jag nu och visste inte vad jag skulle göra så jag gick hem och väntade på att Micke skulle ringa. På natten ringde telefonen. Mamma svarade och blev sen kusligt tyst. Hon kom in i mitt rum och satte sig på sängkanten och sa att det var Mickes mamma som ringt. Polisen hade hittat Micke död nere på stationen Kymlinges spår. Jag frös. Trots att jag berättade allt lyckades varken SL eller polisen bringa klarhet i vilket tåg Micke åkt med eller vad som hänt. Obduktionen visade senare på ett medfött hjärtfel. Till slut så hade jag tagit mig mod till att framkalla filmrullen från kameran och ytterligare en tid gick innan jag orkade titta på korten. Först några bilder på Micke och katten och sen så kom bilderna från den kvällen. När jag såg bilden som Micke tog blev jag alldeles iskall. På den bilden så ser man mig sitta på huk vid perrongkanten och spraya ut i tomma intet. Sen tror jag att vi ska avsluta med en liten kort notis egentligen från en annan tunnelbaneförare. som också var med om något märkligt på tunnelbanespåren i Stockholms tunnelbana. Och den här chauffören berättar så här. Vid ett tillfälle så körde jag blå linjen från Hallonbergen mot Kista och trafikledningen anropade och ville att jag skulle se vad som var fel med tåget som stod stilla vid Kymlinge station. Men det fanns inget annat tåg. Utan det var enbart mitt eget, samtidigt som trafikledningen hade indikation om ett stillastående tåg mot Kungsträdgården. Men jag kunde inte se något. Det var varken ett tåg framför eller bakom. Men trots det så insisterade trafikledningen på att det finns något annat där. Så man säger ju till en början att den här C5-man gick i trafik runt 30 år. Mellan åren 1966 och 1996. Men enligt vissa historier så verkar den här tunnelbanan gå än idag.
Herregud. Jag är glad att inte jag fick höra det här när jag bodde inne i stan och åkte mycket tåg mellan Kista och T-centralen.
Ja, när vi pluggade i Kista. Ja.
Och jobbade ute i Kista.
Ja, jobbade i Kista. Gud ja. Mm. Men jag måste ju säga att på vissa ställen i tunnelbanan så får man ju faktiskt en rätt obehaglig känsla.
Men du, jag...
Eller är det bara jag?
Nej, men jag tänkte på en annan sak.
Ja.
Dels är jag väldigt förvånad över att... jag hade faktiskt ingen aning om att Kymlinge låg mellan Kista och Hallonbergen.
Mm.
Vilket är ju... Jag förstår ju att de byggde en station däremellan, för det är en jävla lång sträcka alltså.
Mm. Men har du inte tänkt på att du åker liksom, det blir ju mörkt. Man åker ju som igenom en tunnel däremellan.
Mm. Ja, det gör man. Nej, det har jag aldrig.
Nej. Nej, du ser, det är ju svårt att se igenom de där rutorna.
Men är det inte, det är ju någonstans där det är lite radioskugga.
Ja.
Jag vet att folk har liksom sagt, åh nej, det här, man får typ ingen täckning emellan.
Det är där.
Gud vad sjukt.
Ja.
Det måste ju vara där.
Det är där. Där. Alltså man tappar allt där. Jag tycker det är creepy där. Man kunde inte hoppa in tidigt i ett jobbmöte.
Nej.
För då tappar man ju kontakten där. Det var ju bara skrota.
Om det är någon annan av er som lyssnar som har tänkt på det, skriv där då. Om det är välkänt att man gör det. Det kanske är en helt annan anledning, men det är creepy ändå.
Nej, men det jag tycker är kul att man ändå hittar... Visst kan det ju dyka upp berättelser på internet som kanske inte är sanna, men jag gillar ju ändå när man får höra alltså personer ändå som har jobbat i tunnelbanan som känner av det här. Och det finns ju mycket historia, inte bara egentligen på Kymlinge station och kring det här silvertåget, utan att hela egentligen tunnelbanesystemet är rätt hemsökt.
Men är det så?
Nej, men jag kan tänka mig det. Du vet, det händer ju ganska mycket så här olyckor och tyvärr är det ju många som begår självmord. Alltså jag tänker att det måste finnas så mycket själar där runt omkring som liksom vandrar kvar.
Åh, det är så obehagligt också. Tunnelbanan. Alltså att det spökar i tunnelbanan.
Mm.
Det är typ, ja.
Tur att man inte åker där.
Nej, idag, eller hur? Jag känner detsamma. Och, men det är så roligt, för det här är ju, det känns som en bland de första spökhistorierna man hörde, alltså som liten. Även jag som inte är från Stockholm hörde ju alltså att man hörde talas om den här silverpilen, men att visst, det lät ju liksom lite läskigt sådär, men man har alltid tänkt det här som verkligen så här, typ i sin liten sägen. Men vad spännande att det finns så himla många, alltså, vittnesutsagor ändå. Alltså många som berättar, och speciellt så här tågförare.
Ja, men det gör ju det. Och att de inte har känt sig ensamma heller.
Nej. Nej.
Och att det här just att trafikledningen har uppfattat tåg som står stilla, men det finns inga andra tåg.
Det skulle vara intressant att veta om de som är tågchaufförer och kör den här linjen. Om det är välkänt liksom att det, om det är något, alltså så att det pratas att ja, kommer du där då kan du stöta på en dimma. Det...
Ja, ingen aning. Vi får ringa SL. Göra en utredning.
Vad fan gjorde du inte din research? Nej. Jag trodde jag hade kontaktat dem.
Ja, nej, men det får vi göra till nästa gång. Utreda hela tunnelbanesystemet.
Ja, faktiskt.
Ja, men ändå, för att när jag djupdök i det här, för då kunde man ändå hitta en del. Och om man också ska koppla till det här hitchhiker-ämnet som vi nämnde i det här skinwalker-avsnittet, så är det ganska mycket man kommer över när det gäller tunnelbanesystemet i Stockholm. Mm. Att det finns många människor som känner att ja, men de har ju fått med sig någon hem från tunnelbanan.
Nej, men är det sant?
Ja. Så helt plötsligt börjar hända saker hemma i deras lägenhet, och de känner sig konstiga och känner sig iakttagna, och de har fått den känslan från tunnelbanan. Jag läste någon som hade sett en, jag vet inte om det var en pojke i tunnelbanan, och reagerat på det. Och sen så bara natten som följer så har den här pojken stått i hennes lägenhet.
Nej, men gud.
Ja, fy fan.
Och gud, påbakligt, jag
orkar inte. Nej, jag vet. Ja, hemskt. Men då har jag ju fått med sig något hem från tunnelbanan. Mm. Jag kommer aldrig mer åka tunnelbanan.
Nej, men alltså jag är på riktigt, så känner jag typ det just nu. Ja. Ja, men och ja, nej men precis. Vi har ju kommit över den där perioden när man åkte sent hem ifrån.
Ja, det är ju inte ofta, verkligen.
Nej, det är inte ofta, och då tar man ofta en taxi nu för tiden. För det är så pass sällan, det kan man undra sig.
Ja, men det är fan lika bra att göra. Gör det allihopa, slipper ni liksom släppa ner något från tunnelbanan.
Ja, men alltså hur många gånger har man inte stått någonstans och varit i princip själv på en perrong?
Ja, men det har man ju gjort flera gånger.
Alltså hade jag fått höra det här avsnittet innan, då hade jag ju varit...
Gud. Oj, nu försvann du.
Försvann jag?
Ja, jag hörde inte dig vad du sa.
Ja, hitchhiker. Men det, jag tycker också är intressant att... alla historier du har berättat, det är ingen historia från någon som har suttit på tåget, utan att det är verkligen de som har liksom gått på det här tåget, de har försvunnit. Mm. Nej, jo, det var den första tjejen var ju där. Ja.
Ja, och den sägs ju ha egentligen två olika slut. Och ett är ju att man en vecka senare hittar den här flickan död i Ursviks skogar. Och det andra är att man hittade henne på plats vid liv en vecka senare, men att hon är totalt vettskrämd. Typ okontaktbar.
Gud.
Så den historien, jag vet faktiskt inte vad som är sant.
Nej.
Men det som sägs med silverpilen, om ni nu skulle stöta på det i tunnelbanan, så är ju det viktiga att man, om man väl kliver på det, så ska man inte röra någonting. Man ska inte ta tag i något. Och man ska absolut inte sätta sig på tåget.
Nej.
För då, ja, bokstavligt talat så får man ju åka på sitt livs åktur.
Åh, gud. Varför är det ett tåg? Alltså, som spökar kan man ju också undra. Eller alltså, jag tänker att annars är det så att de här har dött eller gått bort här, så de som kommer igen.
Mm.
Men har det varit en liksom stor krasch med tåg och det här tåget som går igen, eller?
Det är en bra fråga, men det har väl hänt massor i tunnelbanan. Det sägs ju att alltså, det är det dödas tåg, så att tåget, jag vet inte, transporterar de döda till Kymlinge, som är lät ju också som att det var någon slags gravplats där. Jag vet inte, jättekonstigt.
Ja, verkligen. Jo, jag tänkte också på han, den här killen som hade suttit med så här graffiti. Fanns det några bilder? Finns det några kort att se? Eller?
Åh, nej, jag har inte hittat något, såklart. Men paniken ändå när man har tagit kort på någonting och så finns det inte där, utan man står och gör någonting i tomma intet. Det är ju läskigt. Oh.
Antingen var väldigt drogpåverkade eller...
Ja, precis. Det är ju mitt i natten. Han kan ju vara karate. Nej, men det finns ju ändå... Det som gör det ändå spännande att det finns faktiskt lite saker som händer i tunnelbanan. Och jag kan tänka mig att det gör det om man faktiskt går där och känner efter.
Ja, det hade, som du säger, så många olyckor som sker och folk som begår självmord och så här, så finns det säkert mycket tragedi där som...
Och vem vet vad man har byggt liksom tunnlarna på och, eller stationer på och, som funnits liksom förr i tiden. Sån där bekymring, då säger man ju att det där vid gården så har det ju varit någon gravplats eller kan ha varit. Och det är nog inte den enda.
Det lär ju definitivt inte vara den enda. Tänk hela tunnelbanesystemet liksom.
Eller så är det bara båg alltihopa. Men vi får åka och känna efter.
Ja, man får göra det. Ja, vad kan det vara annars då? Det är ju, ja, antingen är det ju bara, som sagt, en liten spännande sägen.
Som stockholmarna gillar att sprida.
Exakt.
Göra lite väsen också, kanske.
Och så spinner folk vidare på det här och berättar sin egna.
Ja.
Och sen jag menar...
Sådana som vill stå i rampljuset.
Jag menar, många av dem har varit sent på nätterna.
Ja, hur mycket ser man inte då?
Ja, då kan man se väldigt mycket, tycker jag.
Ja.
Nej, men oerhört intressant i alla fall.
Ja, men det vore ju kul att höra i alla fall också om det är någon som lyssnar som faktiskt har känt av eller hört någonting därifrån. Får ni gärna kommentera det på vår Instagram så att vi också får ta del av det.
Gör det, verkligen.
Och det här med radiogrejen, att man inte får någon täckning där när man åker mellan Hallonbergen och Kista.
Exakt, ja, men det måste ni...
Eller hur? Ja.
Och känner ni någon som jobbar, som, eller gör ni det själva som tågförare? Berätta, vad sägs det om Kymlinge station? Eller har ni sett någonting kanske? Mm.
Ja, men kul att ni har hängt med oss ett till avsnitt med lite spökisar från svenska ställen. Det känns kul att vara, jobba lite lokalt.
Ja, men eller hur? Nu har vi ju startat det här.
Ja, men kul att ni har hängt med oss idag igen. Och glöm som sagt inte att gå in och följa oss på Instagram. Kommentera gärna och framförallt gå in och ge oss lite betyg och kommentar på era poddprogram, podcaster eller e-cast och så vidare.
Ja.
Det gör jättemycket för oss.
Det gör verkligen det. Det hjälper verkligen oss i det här. Och att om ni tycker att det är bra och att ni vill att vi ska fortsätta med det här, så ge gärna betyg och kommentar så vi vet att det finns någon där ute.
Och dela gärna. För det är inte vi.
Som vanligt, vi har fortfarande inte erkänt den här podden för någon, så att...
Vi hörs om 2 veckor igen.
Det gör vi med ett nytt spökavsnitt. Juhu! Hej då!
Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.